Underbart, fantastiskt. Hur ska jag kunna följa upp detta? Vi ber en bön till Herren. Herre, vi tackar dig för att du är här hos oss. Tack att vi får just det här ögonblicket påminna oss om att du vill hålla vårt hjärta, hålla vår själ och dra oss till dig. Tack för ditt ord som du har gett till oss. Jag ber dig att du ska göra det levande och ljuvligt och underbart för oss. Låt det få kasta ljus över våra liv den här kvällen. Vi prisar ditt namn, vi vill ära dig. Och vi gör det genom Jesus Kristus. Amen. Vi ska alldeles strax läsa en text av Paulus från första Korintierbrevet kapitel 6. Och jag har kallat det här för ett manifest för kroppslighet, för det är vad vi kommer att möta. Men innan vi ger oss i kast med den texten, låt mig påminna, friska upp minnet om hur det gick till att det fanns en församling i Korint som Paulus kunde skriva till. Vi ska ju läsa ett brev, ett litet avsnitt ur ett brev från antiken skrivet av Paulus till en grupp kristna i staden Korint. Och i Apostlagärningarna kapitel 18 så kan vi läsa om hur evangeliet kom till Korint. Och ett härligt kapitel om Paulus verksamhet, om framgång för evangeliet och om motstånd. Paulus kommer från Aten och kommer till Korint. Och där har han lyckan att stöta ihop med en man som heter Aquila och hans hustru Priscilla. Och de var hantverkare, precis som Paulus, och hade tydligen redan öppnat ett litet tvåmansföretag där. Och de sysslade med någon form av läderarbeten eller tältmakare. Kanske tillverkade de tält till Isthmian-spelen. De största idrottsspelen i antiken var de olympiska spelen. Men de näst största var Isthmian-spelen som hölls vartannat år i Korint. Och massor med människor kom till staden för att följa spelen. Och det behövdes stånd för till marknader och det behövdes tältdukar för folk som skulle sova över. I vilket fall så står det att Paulus ansluter sig till Aquila och Priscilla för de hade samma hantverk som han. Och det innebär att Paulus, när han kommer till Korint, då har han sin försörjning given och har en ganska trygg situation på det sättet. Och han sätter igång och förkunna evangeliet. Varje sabbat talade Paulus i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. En ganska svag svensk översättning. Han talade varje sabbat. På grekiska står det dialegomai, som betyder han resonerade. Så översätter också engelska översättningar. He reasoned. Och försöker övertyga både judar och greker om evangeliets sanning. Och det är många som kommer till tro i synagogen. Till och med synagogsföreståndaren Crispus och hans familj, alltså ledaren för synagogen, förstår att det är Jesus från Nazaret som är den utlovade messias, att skrifterna nu går i fullbordan. Och slutskedet i historien är här. Och det är genom Jesus från Nazaret, han som har dött och som har uppstått. Men det här blev förstås en schism i synagogan, därför att det finns andra som inte vill ta emot evangeliet. Och det blir ett uppträde, så att säga, mellan de som börjar bekänna Jesus som messias och de som avvisar budskapet. Och Paulus är inte intresserad av bråk, så han tar sina lärjungar, inklusive den då före detta synagogsföreståndaren Crispus, tar dem därifrån, och man hyr in sig hos Titus Justus och får en lokal där man kan fortsätta. Herren talar speciellt till Paulus. I en dröm så säger Herren: frukta inte, trots de här konflikterna och spänningarna, frukta inte, jag ska vara med dig. Och Paulus stannar i 1,5 år i Korint och undervisar och förkunnar evangeliet. Och fler människor kommer till tro. Så det är en situation av framgång för evangeliet. Men det är också en situation av motgång för de kristna. Därför att det blir avundsjuka förstås när det är så många som kommer till tro på Jesus. Och det är en grupp som väljer att ställa Paulus inför rätta. Och man försöker juridiskt stoppa evangeliets framgång och få Paulus utkastad från staden eller fängslad. Och Paulus ställs inför domaren Gallio. Och det här är väldigt intressant. Därför att man har hittat en sten med inskriptionen just om domaren Gallio. Och det här gör att man kan datera den här händelsen väldigt väl. Den sker under år 51 eller 52. Då vi vet att Gallio var domare i Korint. Denna Gallio var en mycket välkänd person. Han var bror till den berömda senatorn Seneca. Och nu försöker man stoppa Paulus och förkunnelsen av evangeliet genom att föra fram Paulus inför Gallio. Men Gallio är en rättrådig domare. Han förstår att det här är inget verkligt juridiskt fall. Det finns ingen anledning att sätta dit de kristna. Så han lägger ner hela rättsprocessen. Då är det andra människor här i Korint som, och det är aningen oklart vilken grupp det är. Möjligtvis är det en pöbel som väntar på för se det här domsutslaget. Och när det här, när Gallio väljer att lägga ner fallet och säga det här, det finns ingenting att döma, så kastar de sig över den nya synagogsföreståndaren som heter Sostenes och misshandlar honom, står det, mitt framför domartribunen. Intressant nog har man grävt ut just den domartribunen i Korint. Och jag visar det här därför att bara påminna oss om, när vi läser Nya Testamentet så är vi på historisk mark. Det handlar om historiska händelser. Det är verkliga platser, verkliga personer. Det har hänt på riktigt. Det här är inte myt eller saga. Så man misshandlar den nya synagogsföreståndaren Sostenes och det står att Gallio tar ingen notis om det. Sen har det gått några år. Eller det har gått en viss tid. Och så Paulus har rest därifrån och han skriver brev till församlingen i Korint. Om ni börjar läsa första Korintierbrevet, vem är första Korintierbrevet ifrån? Ja, det är från Paulus. Och så är det faktiskt från en person till. Från Paulus och Sostenes. Han som blev misshandlad, den nya synagogsföreståndaren i Korint, har också blivit en kristen. Och vi vet inte hur. Kanske därför att Paulus, som har varit anklagad, när han har sett hur den här folkmobben har gett sig på Sostenes, att han är den som har brytt sig om den misshandlade synagogsföreståndaren och har kunnat dela evangeliet med honom. Och så har också Sostenes blivit en kristen. Anledningen till att Paulus och Sostenes nu skriver till församlingen i Korint, det är att man har fått nyheter från församlingen. Allt är inte väl. Tvärtom. I den församlingen där man har blivit övertygad om att Jesus är Messias, så är det samtidigt kaos på ganska många olika områden. Och Paulus har fått information om vad som är på gång. Och i grunden så handlar det om ifall de kristna där ska vara korintier mer än de ska vara kristna. På område efter område så fortsätter de att vara präglade av den kultur, av det tänkesätt, av den mentalitet, av den livsstil som präglade staden Korint. Och trots att de har kommit till tro på Jesus och Messias, så har de svårt att göra upp med det och verkligen följa Kristus helhjärtat. Och så kan man läsa Korintierbrevet om hur de har problem med enigheten. De splittrar upp sig. Man kan läsa om hur de är imponerade av retorik och förkrossande vältalighet. Och låter retoriken få företräde framför innehållet om den korsfäste Kristus. Hur man sätter mänsklig visdom, mänskliga tankar över Guds tankar. Vi läser om hur de drar varandra inför domstol av ekonomiska skäl. I tre hela kapitel får Paulus ta upp saker som rör sexualitet. Det är incest i församlingen. Män fortsätter att gå till prostituerade. Det är kapitel 5 och kapitel 6. I kapitel 7 ett helt kapitel om hur ska man tänka kring äktenskap och skilsmässa. Och sen är det andra frågor. Det är karismatiskt kaos och oordning i gudstjänsterna och det fortsätter. Det är många problem. Det kan ju vara en liten tröst när vi tycker det är lite stökigt i kristenheten idag. Det är inte första gången det är så. Och då behöver vi göra som församlingen där. Vi behöver ta emot den apostoliska undervisningen. Det som vi har bland annat i första Korintierbrevet. Och då ska vi läsa ett avsnitt ur kapitel 6. Det är alltså den delen som handlar om olika sexuella frågor. Och vi ska läsa första Korintierbrevet kapitel 6, vers 12 och framåt. Och där står det så här. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men ingenting får ta makten över mig. Maten är till för magen och magen för maten, tills Gud gör båda överflödiga. Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren är till för kroppen. Gud har uppväckt Herren, och genom sin makt ska han uppväcka oss. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej. Vet ni inte att den som förenar sig med den sköka blir till en enda kropp med henne? Det heter ju, de två ska bli ett. Men den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom. Håll er borta från otukten. All annan synd som en människa begår lämnar kroppen utanför. Men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som ni har inom er och som ni har fått från Gud? Ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Ära då Gud med er kropp. Jag kallar det här för manifest för kroppslighet. Du kan roa dig senare ikväll och räkna hur många gånger ordet kropp fanns i de här verserna. Det är åtskilliga. Det handlar om hur ska vi se på vår kropp. Och det här är en väldigt central och viktig del i den kristna tron. Vi tror på en Gud som har skapat det materiella, det fysiska, och som har skapat människans kropp. Vi är den mest kroppsliga av alla religioner och livsåskådningar. Vi säger att människan är mer än kropp, men absolut inte mindre än sin kropp. Det finns inte tillstymmelsen till nedvärdering av människans kropp. Tvärtom, den har en höghet och en storhet. Det går tillbaka till skapelsen. Vi tror att Gud själv har antagit en människas kropp. Hela den gudomliga fullheten har förkroppsligats i Jesus. Det kroppsliga är viktigt och värdefullt på den höga nivå av att Gud själv antog en människas kropp och förenade sig med en människas natur för att aldrig någonsin sen skiljas från den. Notera att i kristen tro, när vi tror att sonen, den andra personen i gudomen, antar en människas natur och blir människa, så är det en händelse som har så att säga en startpunkt när ett nytt liv utan mans medverkan blir till i Marias liv. Men det är en händelse som inte har någon slutpunkt. sonen har efter inkarnationen i Betlehem aldrig lagt av sig sin mänskliga natur eller sin mänskliga kropp. Vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka kroppsligt, synligt till världen igen. Gud har förenat sig i Jesus också med det kroppsliga och blivit människa. Detta ser vi ju i uppståndelsen manifesterat, att när Jesus har dött för våra synder och Gud bekänner sig till det frälsningsverket och uppväcker Jesus, så uppväcks han inte andligt eller mystiskt utan kroppsligt, så att graven är tom och kroppen är inte där. Och sen visar sig Jesus kroppsligt, och det är den kropp som dog på korset, som har märkena i händer och fötter och sida. Det är den kroppen som Gud har gjort levande och som sen förhärligas och som han ska komma tillbaka i. Så alla de avgörande delarna av den kristna tron bejakar kroppsligheten, skapelsen, inkarnationen, uppståndelsen och förstås sen i fulländningen. Därför så är det både självklart och väsentligt att vi som kristna reflekterar över vår egen kroppslighet. I den här texten så är utgångspunkten missförstånd i församlingen i Korint. Missförstånd om hur man ska tänka kring sin kropp. Och Paulus citerar med all säkerhet några slagord som finns i församlingen. Och översättningarna har valt att inte sätta citationstecken kring det. Men det borde man nog ha gjort. När Paulus säger allt är mig tillåtet, när det står så, så är det inte Paulus uppfattning. Han citerar ett motto. Någonting som man var stolt över i Korint. Sin frihet. Allt är mig tillåtet. Det ska stå in en citationstecken. Det är vad de kristna säger i Korint. Och de använder det som ett argument för att leva hur som helst med kroppen. Och det verkar som om de har gjort nåden som ett argument för sexuell frihet. Allt är tillåtet för den kristne. De missförstår frälsningen. Guds nåd har inte getts till oss för att legitimera vår synd, utan för att befria oss från vår synd. Paulus, han citerar det här slagordet två gånger. Allt är med tillåtet, och sen korrigerar han det. Vi ska titta på det. De har också ett annat slagord. Maten är till för magen och magen för maten. Och deras poäng är: gör inte så stor sak av det kroppsliga. Vi äter, mat är till för magen, och det har ingenting med Gud att göra. Så ska man tänka om sex. Sex är till för kroppen och kroppen är till för sex. No big deal. Och så missförstår man kroppens och sexualitetens verklighet. Och man ser det som separat från Herren eller oviktigt i ljuset av vem Gud är. Så man missförstår skapelsen och man missförstår helgelsen. Så man har gått fel i sitt sätt att tänka om kroppen. Paulus motargument mot det här är väldigt intressant. Det är inte att han bara kommer med auktoritet, liksom, jag säger er. Nej, han ställer retoriska frågor. Tre gånger så appellerar han till sånt som han egentligen kan veta och som de som kristna borde kunna dra slutsatser kring. Ja, men vet ni då inte, vers 15? Vet ni då inte, vers 16? Vet ni då inte, vers 19? Alltså, tänk igenom den tro som ni har så kan ni förstå slutsatserna. Hans argument bygger på kunskap. Men han hjälper oss på traven. Han ger oss, han utmanar oss inte bara att tänka själv. Det gör han verkligen. Att dra slutsatserna kring sånt som vi egentligen vet. Men han förstås hjälper oss på vägen. Så vad säger han? Och vi ska försöka titta på hur hans argumentation ser ut. En av de viktiga sakerna i hans argumentation är frågan om otukt. Och jag vill börja med det innan vi sen mer systematiskt tittar på hans argumentation. Därför att det är en sån här lite besvärligt ord som återkommer på massor med ställen i Bibeln, men som ingen idag har en aning om vad det betyder. Om jag skulle fråga människor i Sverige, vad betyder otukt? Helt blanka ansikten. Om jag frågar kristna, är nästan lika blanka ansiktsuttryck. Därför att ordet otukt har förlorat sin betydelse. Det är ett 1800-talsord, början på 1900-talsord. Då visste folk vad otukt betydde och det fanns i svensk lagstiftning och det fanns en allmän betydelse. Sen har vi fortsatt i bibelöversättningar att översätta det grekiska ordet porneia med otukt. Fast det svenska ordet otukt har förlorat sin betydelse. Ingen vet så att säga vad det betyder. Och då får vi väldigt svårt att förstå Paulus argumentation. Han använder ordet otukt ett antal gånger i första Korintierbrevet. Flera gånger i det här avsnittet. Håll er borta från otukten. All annan synd som en människa begår lämnar kroppen utanför. Men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Vad är detta för någonting? Otukt, det grekiska ordet är porneia. Det är ett väldigt brett allmänt ord som innefattar många olika saker som generellt sett betyder otillåten sexuell förening. Ja, då flyttar man egentligen bara definitionen ett steg längre fram. Okej, men vad är det då som är otillåtet? Det hjälper sig inte mycket. Så här, det är otillåtna sexuella föreningar. Ja, i samtiden så stod det för alltså att man avvisade föräktenskapliga, utomäktenskapliga, samkönade och incestuösa förbindelser. Felaktiga sexuella förbindelser, alltså sexuella förbindelser utanför man-kvinna-förbundet i äktenskapet. Så otukt, enligt Bibeln, är sexuell förening före utanför det monogama heterosexuella äktenskapet. Det kan vara intressant ifall någon kan komma på ett nytt, bättre svenskt ord som fångar det. Och fram till det så får vi kanske förtydliga det här gamla ordet otukt, vad det står för. Vad säger då Paulus om otukt, om sexuell synd? Han säger ett par saker. Han säger för det första, sexuell synd förstör. Av själviska skäl har du anledning att låta bli sexuella synder. Han säger i vers 12, allt är mig tillåtet, det är vad de påstår. Och så lägger Paulus till, men tänk efter här nu, allt är inte nyttigt. Även om det skulle vara så att allt är tillåtet för dig, så är allt inte nyttigt. Allt är inte bra, även om det skulle vara tillåtet. Ungefär som vi skulle kunna säga här i våra länder, det är tillåtet att äta hur mycket mat som helst eller dricka hur mycket Coca-Cola som helst. Men man kan också göra tillägget, fast det där är inte speciellt nyttigt. Det är inte bra för dig. Av strikt själviska skäl har du anledning att låta bli. Men Paulus kan också vara väldigt allvarlig. Det här är på ett mycket djupare plan, långsiktigt, och det har han sagt i avsnittet tidigare. Synd utestänger från Guds rike. Så det är inte nyttigt liksom heller på den här väldigt dramatiska nivån. Sexuell synd förstör. För det andra så säger han sexuell synd förslavar. Han citerar dem igen. Allt är mig tillåtet. Men så kommer Paulus tillägg. Men jag ska inte låta något ta makten över mig. Igen, även om det skulle vara så att allting är tillåtet. Låt inte någonting förslava dig. Så att du fastnar i det. Igen, så att säga, man kan säga av själviska skäl. Snärj inte in dig i det här. Inte ens om det skulle principiellt sett vara tillåtet. Låt inte någonting ta makten över dig, utan bevara din frihet. Vi kan ju se hur vi människor så lätt fastnar i beroende och blir förslavade på olika nivåer av olika saker. Vi kan se ju förstås hur det finns kemiska substanser som förslavar. Vi kan se hur det är beteende som vi blir förslavade av och inte kommer loss ur. Det är ju en av, om vi tittar i vår kultur, ett av de stora områdena där människor kämpar. Att man fastnar i beroende av olika slag. Och man önskar bli fri, men man klarar inte att bryta missbruk av olika saker. Och antalet AA-grupper växer ju för varje år. Det är inte bara anonyma alkoholister, utan det där andra A-et. Det är ju tillägg område efter område efter område efter område där vi människor har en tendens att bli förslavade. Så det här har ju högsta aktualitet, att inte låta något ta makten över oss. Och där sexuellt slaveri, så att säga, att vi blir förslavade, fångna i internetpornografi eller vad det är ett mycket stort problem. För det tredje säger Paulus att sexuell synd förnedrar oss. Konkret så är situationen så att i Korinth så var det mycket vanligt att man gick till prostituerade. Korinth var ökänt för den sexuella promiskuiteten. Det fanns ett stort tempel utanför staden med massor med prostituerade. Och det finns antika källor som beskriver det här, och det mycket stora antalet prostituerade som dels hade roller i avgudadyrkan, där man alltså kombinerade olika former av religiösa ritualer med sexualitet. Så de var en form av tempelprostituerade. Och som sen nattetid kom de prostituerade ner i staden, och det var hade mycket hög grad av acceptans att gå till prostituerade. Den sexuella promiskuiteten i Korinth var så ökänd, så just att leva promiskuöst, fanns ett speciellt ord för det. Man hade gjort ett verb av stadsnamnet Korinth. Så det hette att korinta. Alltså att leva som man gör i Korinth. Och det är det här som Paulus adresserar. Och han säger att det är uteslutet för en kristen att gå till en prostituerad. Och han tar upp, vad är sexualitetens syfte? Och igen för han oss tillbaka till skapelseberättelsen. Sexualitetens syfte är ju att bli ett med en person. Och det blir man ju absolut inte med en prostituerad. Där är ju själva överenskommelsen. Detta är absolut, har absolut ingen fortsättning. Vi ska absolut inte förenas. Vi har ingenting med varandra att göra förutom det här momentet just nu. Och enbart det sexuella mötet. Ingenting annat. Det är precis motsatsen till vad som är sexualitetens syfte. Problemet här är inte ytterst att det är en sköka, utan att det är en enhet med någon som vi inte är förenad med. Att vi uttrycker en enhet som vi samtidigt förnekar. Och så får man inte använda sexualiteten, enligt Paulus. Det innebär, om man går till en prostituerad, en synd mot både den egna och den andras kropp och person. Och det är på djupet en oärlig handling där man förenas med någon man inte vill vara ett med. Och därför är det en alldeles motsägelsefull handling. Och hela utgångspunkten för Paulus resonemang är första Mosebok kapitel 2 om att bli ett kött. Och vad som är innebörden i det. Så Paulus korrigerar de kristna i Korinth. Ni måste tänka rätt om sexualiteten. Och inte använda den på ett sätt så att ni förnedrar er själva eller förnedrar andra personer. Och så kommer något väldigt intressant. Paulus menar att sex är en unik handling. Han säger att annan synd lämnar kroppen utanför. Och han menar ju förstås inte så att det inte finns någon annan synd som inbegriper en annan människas kropp. Om jag misshandlar dig med ett knytnävslag i ansiktet, så är det ju en synd som faktiskt har med våra kroppar att göra, med min knytnäv och ditt ansikte att göra. Men det finns en speciell dimension här i sexualitetens relation till vår kropp. Det finns många synder som påverkar vår kropp. Men sexualiteten påverkar vår kropp på ett mer djupgående sätt. Generellt sett så vill vår kultur förneka det, om man vill lyfta fram synsättet att det här är ingen stor sak. Man kan ha sex hur som helst. Det är som att äta eller någonting annat. Det är ingen stor sak. Men i verkligheten vet vi att det är inte så. Tänk på den stora skillnad som både lagstiftning och opinion och hela den samlade mänskliga erfarenheten säger, att det är skillnad på misshandel och våldtäkt. Hur kan man göra en sån skillnad? Varför inte säga att allt bara är kroppslig misshandel? Om jag slår dig i ansiktet, vad är det för skillnad mot en våldtäkt? Ändå så gör alla skillnad på det, också vår lagstiftning. Varför? Därför att det är en skillnad. Den sexuella handlingen är av en annan art än andra handlingar, också andra kroppsliga handlingar. Just därför att den är från Guds sida avsedd som ett förbundstecken på enhet. Och det är därför som våldtäkt är en så djup skada och ett så svårt trauma. Och därför är det också en skam att vi inte har i mitt land strängare, ännu strängare lagstiftning kring detta, en större, ännu större skillnad mellan misshandel och våldtäkt. Hela den bibliska tankegången här om ett kött är ju att det ska uttrycka en djup enhet. Och de tillfälliga sexuella förbindelserna eller köp av sexuella tjänster är precis motsatsen till den djupa enheten. Så Paulus har korrigerat deras uppfattning. Han har korrigerat deras billiga slagord om att allt är tillåtet. Och att man bara ska tänka så enkelt som mat och dryck, tänka på samma sätt med sex. Men Paulus gör någonting mer än bara korrigera dem när det gäller deras förståelse av sexualitet. Han presenterar en fullödig, fantastisk kroppens teologi. Han säger så här. Och det här är väldigt viktigt. Han presenterar inte bara vissa etiska principer. Detta är rätt och fel om sexualitet. Han sätter in det i ett större sammanhang. En kroppens teologi, ett manifest för kroppslighet. Så han säger i vers 13. Våra kroppar hör ihop med Herren. Så, de säger maten är till för magen och magen för maten. Tills Gud gör båda överflödiga. De verkar ha en nästan en platonsk uppfattning. Alltså nu har vi kroppar och nu behöver vi mat. Men i fulländningen då ska vi bara vara andliga varelser. Så Gud gör båda överflödiga. Men det är inte Paulus uppfattning. Han säger men. Det där är vad de säger i Korint. Den kristna uppfattningen är kroppen är inte till för otukt utan för Herren. Och Herren är till för kroppen. Vi hör i vår kroppslighet samman med Herren Jesus och ska göra det i all evighet. Han ska uppväcka oss på den yttersta dagen. Om vi inte är den sista generationen som möter Herren när han kommer, så att vi lever här på jorden, så ska han uppväcka oss kroppsligen. Och sen ska vi för alltid vara med Herren som kroppsliga varelser. Han ska aldrig göra mat och dryck och kropp överflödig, eller hur? Jesus själv säger, det här är sista gången som jag delar en måltid med er. Men jag längtar efter den dagen då vi ska dricka det nya vinet i Guds rike. Kroppsligt, mat och dryck, det ska aldrig bli överflödigt. När våra kroppar hör samman med Herren och Herren hör samman med våra kroppar. Så är det, därför att våra kroppar kommer att uppstå. Vers 14. Gud har uppväckt Herren och genom sin makt ska han uppväcka också oss. Längre fram i kapitel 15 när Paulus går igenom uppståndelsen och hur Gud har uppväckt Jesus från de döda, så säger han att Jesus är den förstfödde från de döda. Den första som har kommit tillbaka från de döda. Ja, men hur var det med Lazarus och änkans son i Nain? Och Jairi dotter. Ja, de kom inte tillbaka från det döda i förhärligad form. De fick det gamla livet tillbaka och dog några år senare. Den här nya uppgraderade formen av mänskligt liv, där är Jesus den förstfödde från det döda, som har fått det nya odödliga, oförstörbara, kroppsliga livet. Och sen ska alla som tillhör honom en dag få del av det. Den Gud som har uppväckt Jesus och gett honom odödlighet ska uppväcka oss och ge oss odödlighet. Och den odödligheten inkluderar våra kroppar. För det tredje, redan nu är våra kroppar Kristi lemmar. Redan nu ska våra kroppar vara ett uttryck för vem Kristus är. Och vi ska tjäna Kristus med vår kropp och utföra hans vilja med vår kropp. Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Ska jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, men det kan man inte göra. Vi måste uttrycka med vår kropp sådan som Jesus skulle ha uttryckt med sin kropp. För nu är vi hans lemmar på jorden och ska gestalta hans vilja och hans kärlek och hans godhet. Och då blir det förstås helt uteslutet. Vi kan inte använda vår kropp för orättfärdigheten, utan den ska bära frukt för rättfärdigheten. Och om du är riktigt bibelsprängd så märkte du att jag just nu citerade Romarbrevet. Kapitel 6. Så våra kroppar ska vara Kristi lemmar. Det kommer förstås påverka vad vi gör sexuellt med vår kropp. För det fjärde. Våra kroppar är ett tempel för anden. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande som ni har inom er och som ni har fått ifrån Gud? Ni tillhör inte er själva. Och de här två punkterna, punkt 3 och 4, hör ju nära samman. Våra kroppar ska nu vara Kristi lemmar, utföra hans verk. Och för att göra det möjligt så har han gett oss sin ande. Så nu är vår kropp ett tempel för Gud. I det gamla förbundets tid så knöt ju Gud sin närvaro på ett unikt sätt till Jerusalems tempel. Och Gud var närvarande, inte så att han var frånvarande på resten av jordklotet, förstås inte. Men han hade en speciell sorts närvaro i det allra heligaste. I templet. Men i och med Jesu död och uppståndelse så förändras detta. Så att nu är Guds närvaro unikt knutet också till oss. En av frälsningens gåvor, frälsningens två stora gåvor, är ju att vi får förlåtelse för våra synder och att vi får den heliga ande som gåva. Det var Petrus säger på pingstdagen. När människor frågar, de har fått ett styng i sitt hjärta, vad ska vi göra? Låt döpa er och tro på Herren Jesus. Då ska ni få förlåtelse för era synder och få den heliga ande som gåva. Och så kommer den heliga ande, Gud själv, att ta sin boning i oss och vi ska bli som ett litet tempel av Guds närvaro. Och det är klart att det måste påverka oss. Anden bor i oss för att hjälpa oss att vara Kristi lemmar och utföra hans verk på jorden. Och för det femte, våra kroppar har friköpts av Gud. Gud har köpt er och priset är betalt. När Jesus dog för oss på korset så var det inte bara en andlig dimension av människan. Utan när han dog för hela människan. Han köpte oss med hull och hår, så att säga. Frälsningen inkluderar hela människan. Insida och utsida, kroppslighet och personlighet. Ande, själ och kropp. Alla dimensioner av det som är människan har återvunnits till Gud genom Jesu död. Och priset är betalt. Försoningen täcker all synd och gör det möjligt för hela människan att leva igen inför Gud. Har ni sett vilken underbar kroppens teologi? Finns det någon livsåskådning, någon religion, något tankesystem som har en högre och värdigare syn på människan och hennes kroppslighet? Det var avsett som en retorisk fråga. Det finns inte. Det är ett alldeles fantastiskt perspektiv att tänka på sig själv och sin egen kropp. Min kropp hör ihop med Herren. Den här kroppen i all sin bräcklighet och så nu så småningom för oss var och en kommer att brytas ner i sjukdom och dö, kommer en dag att uppstå i kraft och i härlighet och i skönhet. Fram till dess är min kropp kallad att vara Kristi lemma. Att utföra hans verk på jorden. Och för att göra det möjligt har Gud gett mig sin ande som nu bor i min kropp. Så att jag ska vara ett tempel för den heliga ande. Och jag ska kontinuerligt påminna mig själv om evangeliets rikedom. Att allt är betalt, allt är färdigt. Hela frälsningen har Gud vunnit åt mig. Så det ligger färdigt. Det här är inget som jag ska erövra. Det här är någonting som jag har fått i evangeliet. Priset är betalt. Och därför ska vi nu leva i den här verkligheten. Så vad är Paulus slutsats? Enkel, klar. Ära då Gud med er kropp. Ära då Gud med er kropp. Det här är väldigt konkret. Våra liv har ju en kroppslig gestaltning. Och vi är nu som Guds barn genom Jesus Kristus kallade att på alla områden ära Gud. Och göra det också med vår kropp. Det här får massor med konsekvenser på hur vi ska tänka kring sexualitet. Men det har förstås konsekvenser på alla livets områden. Som ju alltid inbegriper vår kropp. Och kallelsen är, uppdraget är, förmånen är att vi får ära Gud också med vår kropp. Vi ber. Herre, vi tackar dig för allt det som du har gjort för oss. I skapelsen att du har gett oss liv. I frälsningen att du har vunnit oss tillbaka till dig. I helgelsen att du ger dig själv till oss. Och nu kommer vi till dig mitt i vår egen bristfullhet och bräcklighet. Och vi ber dig att det som Paulus har skrivit här ska få bli en verklighet i våra liv. Hjälp oss att tänka rätt om oss själva i vår kroppslighet, om andra människor. Och hjälp oss att ära dig, Herre, på sexualitetens område. Liksom på andra områden. Vi tackar dig för de goda nyheterna som du ger till oss. Vi prisar dig. I Jesu namn. Amen.